Capri.
En podd om historiska öden och äventyr.
Med Elin och Tove.
Buddy, you're a boy, make a big noise.
Nej.
Inte idag.
Hej Elin.
Hej.
Hej, god kväll. Vi är lite försenade med det här avsnittet av Lappri på grund av lite omständigheter.
Det var mitt fel. Jag var sjuk efter vår fantastiska middag på Jakobsbergs gård, 17:30 hos Peklin. Värt det. Jag var däckad i en vecka nästan.
Alltså så värt det, så roligt. Tusen tack alla som kom. Det var
tack,
så
tack.
Kul. Så kul, och generalen hälsar så gott.
Ja, han är fortfarande däckad.
Han var där nämligen, han fick hemorrojder.
Mm, han fick bara äta grönkål också.
Ja, men det måste man när man har hemorrojder.
Ja, viktigt med fibrer.
Vet du vad vi kommer kunna göra?
Nej.
Ja, men det är så här. Jag arbetar på ett väldigt litet museum.
Jo.
Ja, och vi har i ungefär 2 års tid blivit helt bombarderade av både SVT och Riksantikvarieämbetet med uppmaningar om att göra reklam för SVTs serie Historien om Sverige som sändes nu under hösten och vintern.
Okej, skulle ni få någonting i gengäld för det då?
Nej, det var typ bara, här kommer material, skriv ut en poster på er egen skrivare och sätt upp. Då skulle det stå så här, en del av historien av Sverige.
Ja, men gud vad fint när kulturinstitutioner samarbetar så.
Det här avsnittet av Lappri så kommer vi kunna använda den officiella SVT-loggan och ha det här, en del av historien av Sverige-upplägget.
Yes, krävs det något speciellt för att man ska kunna göra det?
Eller? Ja, det ska vara något som har synts vakt eller ordentligt i historien om Sverige. Idag så kommer vi prata om ett ämne som var med en hel del i historien om Sverige.
Fattar.
Så då slänger vi in SVTs logga på det här.
Ja, men det gör vi.
Det här ämnet var med i avsnittet om 1700-talet i historien om Sverige. Och det jag ska prata om...
Ulla Winblad.
Faktiskt inte, Ulla Winblad. Nej, jag ska prata om Dalupproret 1743. Som ibland något eller kanske väldigt förminskande brukar kallas Stora Daldansen.
Ja, fast det är bra branding.
Det är väldigt bra branding. Om jag hade en dansklubb i Dalarna skulle det nog heta det.
Lätt. Oj, oj, oj. Ja. Och det är snyggt grafiskt också.
Jag tror det. Mm. Men det här var alltså ett riktigt stort upplopp. Det här var på gränsen till inbördeskrig under 1740-talet.
Oj.
Det här brukar också kallas för Sveriges sista stora bondeupplopp. Men jag vet inte, det kan ju hända några schyssta fortfarande.
Ja, ja, ja.
Ja, det finns väl 2% bönder kvar i det här landet, så det kör på. Det hade sitt ursprung i Dalarna, så därav namnet på Dalupproret.
Ja, men logiskt.
Ja, det vore konstigt om det började i Jämtland eller någonting.
Mm.
Så... För att kunna prata om daldansen så behöver vi ta en liten tripp till 1740-talet. Och det är...
Frihetstiden.
Och nu är vi framme på frihetstiden. Känner du dig fri?
Ja, ja, ja.
Frigjord.
Jobbiga frågor du ställer.
Ja, jag vet. Förlåt.
Men för handlingen skulle... Ja, jag är fri. Jag är fri.
Vad bra, härligt. Ja. Och namnet Frihetstiden, det är ju någonting man använder på en period mellan 1721 och 1771 när kungamakten i Sverige var kraftigt begränsad.
Till en stämpel?
Ja, i vissa fall ja, en stämpel. Och Sverige styrdes av riksdagen kan man säga, eller också riksrådet, alltså regeringen. Därav namnet, man är alltså fri från kungligt envälde, frihetstid. Och i riksdagen fanns också 2 stora partier. Som brukar kallas för...
Hattar och mössor.
Ja, de 2 finns det. Men vad är det då som har hänt på 1740-talet som gör att ilskan i landet, det ligger och kokar ute i torp och stugor och byar och kanske en och annan backstuga också?
De är väl inte arga på Adolf Fredrik?
Nej, eller jo, det är de faktiskt.
Nej!
Jo, i förlängningen, ja. Och det här missnöjet är ju väldigt starkt, speciellt i regionen Dalarna.
Varför det då?
Ja, för ungefär 20 år tidigare än det här så var Sverige inblandat i ett krig som brukar kallas för det stora nordiska kriget. För det var ett stort nordiskt krig.
Mm, också logiskt. Ja. Alltså, de var så smarta förr. De hade väldigt kalla saker för det är.
Ja, men det är som 30-åriga kriget. Ja, ja. Man bara, ja men fan, det här är 30-åriga kriget och vi är bara på år 15.
Ja, inte så här kriget när protestanter slåss mot katoliker mest i Tyskland. Det är ett dåligt namn. 30-åriga kriget, mycket bättre.
Bättre branding, bättre branding. Men Stora Nordiska kriget, det var en konflikt som ur svensk synpunkt verkligen inte gick särskilt bra.
Nej, det gjorde ju inte det.
Det är väl där man brukar säga att Sverige förlorar sin stormaktsstatus och byts ut mot Ryssland som den här stora, lite militärstaten i norra Europa.
Inte bra bränning för Sverige.
Så, alltså 20 år senare, år 1741, så beslutar sig hattarna, som för tillfället dominerar riksdagen, att nu är det dags att ta revansch på Ryssland.
Det är de som inte vill vara kompis med Ryssland. Det är mössorna som vill vara kompis med Ryssland.
Precis. En del av det här också är att man tänker att man ska hjälpa Peter den store, alltså den före detta ryska tsaren, hans dotter Elisabeth att ta makten i Ryssland. Så man ska alltså utföra någon typ av statskupp i Ryssland. Och det här är ett krig som kallas för hattarnas ryska krig.
Mm.
Som sagt, bra branding där också.
Ja.
Mm. Det är som att man skulle kalla något för typ moderaternas danska konflikt eller något sånt. Det här kriget går helt åt helvete dåligt för den svenska armén. Man förlorar runt 7000 man.
Och det är typ 10% av Sveriges befolkning.
Ja, men nästan. Alltså, det är tragiskt det här. Och som en trivia som jag inte tror att någon alls bryr sig om, så dog min mormors farfars farfars far i det här kriget. Han hette typ Mats Mattsson.
Jag beklagar.
Ja, men, ja, too soon, too soon.
Mm, mm.
Men som majoriteten av soldaterna så dog inte han i strid, utan han dog utav en av alla de sjukdomar som spreds i de här olika härlägrena då som de var i.
Men Tove, även om han inte hade dött av det så hade han ändå varit död idag.
Ja, det är sant.
Mm. Om det är någon tröst.
Ja, nej, men det här, det är liksom hattarnas ryska krig sitter långt inne. Alltså.
Ja.
Och sen var det ju så här att soldater från specifikt Dalarna, de drabbades hårt i det här kriget. Så det är irritation nummer ett som finns i Dalarna.
Okej, ja, de tar deras pojkar och män och slaktar dem liksom.
Ja, precis. På ett väldigt onödigt sätt. Så det kan man ju vara förbannad på.
Absolut.
Ja. Sen är det så här att man lyckas hjälpa den här Elisabeth till makten i Ryssland, så hon blir kejsarinnan Elisabeth. Men, säger hon, och väljer att fortsätta kriga.
Nej!
Jo.
Riktigt dålig stil.
Ja, så kul. Det här är alltså irritation nummer två.
Ja.
Man vill ha fred.
Ja.
Och dessutom så är det ju så här också i Sverige på den här tiden att vi har lite av ett kommande, i alla fall symboliskt, maktvakuum i Sverige. Kung Fredrik den första.
Blah.
Jag mår lite dåligt när man får lite uppkastning i munnen. Man säger. Han kommer komma tillbaka i det här avsnittet.
Åh nej.
Mm. Han är i alla fall 66-67 år gammal ungefär. Han har inga legitima tronarvingar och drottning Ulrika Eleonora, alltså Karl den XII:s syster, hon har ganska nyligen avlidit. Så det kommer inte bli några legitima tronarvingar där då.
Men kan han inte gifta om sig med någon?
Han kan det, men det verkar inte vara planen.
Nej, okay.
Det här innebär att man gör som man brukar göra i sådana här fall. Man ska skaffa en tronarvinge utifrån.
Man importerar den.
Precis. Och så här, det här är ju någonting som det grälas extremt mycket om i den svenska riksdagen på den här tiden. Det är en väldigt kontroversiell fråga. Vem ska bli den ny kung?
Några vill ha den och några vill ha den.
Och flera utländska makter är ju dessutom förstås inblandade i det här.
Såklart.
De har ju också intressen av vem som styr vilken stat. Och det här är superinvecklat och massa fram och tillbaka tjafs. Men för smidighetens skull så kan vi säga att det finns två primära kandidater till den svenska tronen 1743.
Mm-hmm. Finalisterna.
Det här är de två finalisterna. Ring in och rösta.
Åh.
Ja. Den ena, furstbiskop i Lübeck, Adolf Fredrik. Och den andra är den danske kronprinsen.
Buh.
Den danske kronprinsen.
Buh.
Som också heter Fredrik.
Buh.
Och så här, Adolf Fredrik. Han har stöd av kejsarinnan i Ryssland. Och dansk Fredrik, han har stöd av Danmark.
Bu. Man var Fredrik släkt med Elisabeth.
Ja, det är han. Ja. Mm, så hon vill,
men det är klart att hon håller på honom.
Det är klart hon hejar på honom. Ja. Och här känns det också att det är väldigt uppenbart, som vi kan lägga in här bara som en trivia, men det är väldigt uppenbart att den danska regeringen som stöttar Fredrik ser det här lite som en möjlighet att kunna införa ett slags Kalmarunionen 2.0.
Ja, men det är klart de gör. De är lömska och de tänker bara på sig själva. Nej, absolut ingenting att ha. Bu, ner med Fredrik.
Idén om Kalmarunionen 2.0, det är inte populärt hos den svenska eliten, den svenska adeln. Men hos böndernas representanter så är faktiskt den här dansk Fredrik, han är en favorit. Bönderna gillar honom.
Okej, ja.
Ja, de har redan röstat på honom. De har förtidsröstat på dansk Fredrik. Det är honom de vill ha.
De vill ha Fredrik.
Ja, och det här har lite att göra med att de känner sig ganska förtryckta av adeln på den här tiden. Vi har ju riksdagen, då har man ju präster och adel och borgare och bönder. Mm-hmm, mm-hmm. Bönderna anser sig själva vara det svagaste ståndet. Det är de också, kan man väl säga. Och adeln dominerar väldigt mycket under frihetstiden. Och de vill gärna ha en dansk stark kung, för Danmark, där har de fortfarande starka kungar. Och då tänker de att, aha, Fredrik, han kan trycka till adelsmännen i Sverige.
Okej, okay, ja.
Ja, det är planen i alla fall.
Det är en djärv plan, men kanske funkar den.
Ja. Och så här också, det finns en deadline. För den här deadlinen, de är de pågående fredsförhandlingarna med Ryssland.
Mm.
För det pågår. Och tronföljarvalet ska officiellt ske den 21 juni 1743.
Så kan man aldrig ringa in och rösta längre.
Nej, precis.
Då man bara stänger dem.
Ja, då, snabb genomgången pågår nu. Och om det inte har blivit fred då, så kommer riksdagen att rösta på böndernas redan förvalda kandidat, alltså dansk Fredrik.
Ja, det låter lite, ja. Mm.
Och om det vore så att det inte vore nog med storpolitiskt missnöje, så är Dalarna en region som har drabbats extremt hårt av missväxt den senaste tiden.
Mm.
Och olika politiska beslut gör det väldigt svårt för folket där att exempelvis bedriva handel med Norge i gränstrakterna där. Så att herremännen i Stockholm saboterar ganska mycket för bönderna i Dalarna, kan man väl säga.
Så de är både irriterade, hungriga och arga nu?
Ja, precis. Alltså folk dör där för att de är så hungriga.
Och arga.
Ja, och man är också arg, ska vi säga, på två generaler som fuckade upp ganska ordentligt, och man vill att de ska avrättas. Men jag har liksom valt bort dem lite, men det pågår också det här.
Det är liksom sidoplott.
Det finns en sidoplott om de här generalerna. Så, folk är alltså sura.
Mm.
Ja, och hur visar man då detta här missnöjet? Jo, under våren 1743 så bestämmer regeringen att Dalaregementet, de ska skicka sina soldater till Västerbotten och stötta upp där som skydd mot Ryssland om ryssarna skulle börja invadera från det hållet. Men då vägrar man i Dalarna att följa den här orden, och Västmanland ska vi säga också. Så man vägrar, nej, men vi skickar inte våra soldater, ni har redan dödat.
Vi har inga kvar, typ.
Nej, men det är många som saknar platser där, men också att vi gör inte det här nu. Det här är ju en direkt ordervägran.
Mm-hmm.
Så man får från regeringens sida helt enkelt försöka skicka in lite tungt kavalleri för att försöka lösa den här konflikten.
Prata lite vett i då.
Jag vet inte, men det finns väl ingenting som är så populärt hos kanske folk från Dalarna eller andra delar av Sverige när det kommer en stockholmare och ska försöka förklara för dem hur saker och ting lägger till.
Du tror inte det. Nej. Så kanske det är. Jag hade ens tänkt på det. Nej. Ja, nej, men så är det säkert.
Men nej, det här kavalleriet då kommer i form av landshövding Carl Gustav Wennerstedt. Har du varit ny på ett jobb någon gång? Och precis när du började där så började du inse att oj, det här var ett stort bo av drama.
Mm.
Mm. Då har du varit med om någonting liknande som Carl Gustav. Och vem är då det här regeringens starke man som ska rycka ut och förklara för bönderna i Dalarna att nej, nu får ni göra som kungen säger.
Berätta, vad är det här för snubbe?
Carl Gustav Wennerstedt är en adelsman. Han är ungefär 51 år gammal. Han är lagman till yrket, alltså han är en slags jurist. Och sedan 4 månader bara så är han landshövding över Stora Kopparbergs län, alltså Dalarna i princip då. Och det är nog han som ska åka och styra upp det här och stoppa de här protesterna. Och hur upplevde Carl Gustav det här då? Jo, det kan vi faktiskt veta. Tack vare att vår kära landshövding Wennerstedt har satt ihop en behändig liten skrift med titeln. Och det här är en sån här titel man måste säga i ett andetag.
Okej.
Kort berättelse om vad mig, Carl Gustav Wennerstedt, såsom landshövding i Stora Kopparbergs hövdingedöme enskilt hämt jämväl för någon del ute i det allmänna sig tilldragit att under Dalalmogen år 1743 anställde upproret.
Alltså det är inte bra branding, det är inte en säljande titel, sorry. Den kanske är bra, men...
Nej. Nej, precis. Så att han har alltså gett ut en liten bok då som, där det står, som heter i princip... Det som hände mig, landshövding Carl Gustav Wennerstedt, under den här perioden, under det här upproret. Och den här inleds med en lång bitter harang om det av Dalmogen år 1743 anställte gudlöse och hos alla kristna folkslag förhatliga och vederstyggliga upproret.
Det var lite säljande i och för sig. Ja. Jag blir nyfiken nu.
Jag vill ha det på en t-shirt. Och den här texten, alltså den är extremt bitter, som du kanske förstår. Och vi får intrycket av att Carl Gustav arbetar en ganska brant uppförsbacke här i Dalarna. Carl Gustav, han kommer till Dalarna och ganska snart så kan han konstatera att det går massor av rykten i den här trakten. Både om regeringen, och men i synnerhet kanske om honom själv.
Mm-hmm. Oj.
Ja, vill du höra de här ryktena?
Ja.
Ett rykte är att han är där för att införa en massa säterier, alltså en massa adelsägda gårdar, och göra alla självägande dalabönder till torpare.
Okej, okay, ja.
Ja, och det stämmer inte, men det, man förstår att folk är arga om de har hört det här. Visst var det så att... just i den regionen och speciellt norrut i Sverige så var det inte så vanligt förekommande med säterier. Det är mer en södra Sverige-grej.
Ja, precis. Och nu kommer Wennerstedt här och ska göra något jävla Mälardalen av det här. Nej, det vill vi inte ha.
Nej, vi är stolta självägande bönder. Ja. Försvinn. Så det är första ryktet. Det andra ryktet det är att Carl Gustav Wennerstedt inte är svensk utan att han är en jättefarlig invandrare som har, ja, det står det, som har begått grova våldsbrott och nu är tillsatt för att ta hand om de här bönderna.
Oj, oj, oj. Ja, nej, det förstår jag. Det måste gått varmt på lilla Dalarnas flashback-trådar.
Ja, och det stämmer inte heller.
Nej.
Så han är alltså inte så populär och jag antar att han blir en slags token stockholmare för Dalaallmogen. Vi kan säga att Carl Gustav själv, han kommer från typ Närke-trakten så han är egentligen inte född stockholmare, men för den här enkelhetens skull så får han vara det.
Ja, men det är typ samma.
Ja. Nå. Carl Gustav han skrider till verket i slutet av mars 1743 genom att sätta upp olika allvarsamma plakat som informerar om regeringens
ord. Oj, han går ut med det riktigt tunga artilleriet på en gång här. Arga lappar.
Jag sätter upp arga lappen. Då är det, ja. Då, det är så man är arg i Sverige.
Ja.
Och han åker liksom runt och sätter upp de här lapparna och ska träffa folk och prata. Och då kommer han till Brunnbäck i södra Dalarna. Och där träffar Carl Gustav på kanske sin stora nemesis. Oj. I det här dramat.
Mm-hmm.
För det här dramat är hans liv nu. För dit kommer en man som heter Skinnar Per Andersson. Och det är ett sånt här dalarnamn. Han, ja. Heter det. Alltså, han är inte Skinnaren Per, utan hans gård heter det.
Alltså, man kan inte bara heta ett förnamn och ett patronym i Dalarna. Man måste ha någonting annat också.
Ja, men det är lite balt. Jag vill heta Skinnar Tove.
Ja, men heter det då? Ja.
Från och med nu måste du kalla mig för Skinnar Tove.
Skinnar Tove.
Okej, och han kommer från Sollerön. Och Skinnar Per, han är bonde. Han är också riksdagsman, så han är en väldigt viktig bonde.
Men han är inte skinnare.
Nej, han är bonde. Nej. Och han är cirka 40 år gammal. Och han är en ledande kraft i de här protestaktionerna. Och så här också, det här kommer vi få mejl om från Dalarna. Men det är ganska troligt att Skinnar Per tar emot pengar från danska representanter när han är i Stockholm. För att...
Nej, men Skinnar Per.
Ja, men han kan ha gjort det. Mm. Vi kommer få så många mejl. Landshövding Wennerstedt, ja, han tar emot Skinnar Per och det smäller rejält alltså. Carl Gustav har ett väldigt bra argument. Han säger till Skinnar Per att styra allmogen till lydnad mot sin milda överhet.
Ja, men det är väl... Alltså jag förstår varför han säger det.
Ja, men Skinnar Per säger i princip...
Ja, det förstår jag väl ja. Också, på sätt och vis.
De vill inte skicka soldater, landet sköts på ett helt uselt sätt och det här kriget går dåligt. Vad håller ni på med? Mm. Och han är ju riksdagsman så han vet ju hur den här politiken pågår. Han ser ju det här på nära håll.
Mm.
Och sen tvingar han i princip Carl Gustaf Wennerstedt att kalla till ett landsting, även om det liksom inte görs längre, men ett stort möte i Leksand den 12 april.
Det är därför heter landstinget landsting, för att man kan kalla till en sån här. Det har jag aldrig tänkt på.
Jag tycker vi hoppar till den 12 april 1743.
Mm. Ja.
Yes, vi hoppar lite framåt i tiden. Och nu är det den 12 april. Ja. Och vi befinner oss i Leksand, som sagt. Landshövdingen är på plats. Och han ska få träffa en delegation folk då från Dalarna.
Mm.
Jag vet inte, men det här är liksom som en uppvisning. Det här är som en guide kan man kalla det. En handbok, en manual. Så hur du ska bete dig om du är en stockholmare och vill bli hatad.
Jag vill veta.
Ja, okej. Okay. Så, Wennerstedt har sagt till Skinnar Per då att ja, men vi ska ha det här mötet, men du får ta med dig max 4-5 personer från varje socken så kan vi ha det här mötet.
Det är ändå ganska många.
Ja, tror du de har lyssnat på det?
Nej.
Nej. Flera hundra arga dalkarar har redan samlats runt sockenstugan i Leksand där det här mötet ska äga rum. Och det som är roligt det är att Carl Gustaf Wennerstedt, han sitter i prästgården som enligt hans egen beskrivning är på andra sidan en gräsmatta från den här sockenstugan. Och det är först när han går ut som han ser att det är flera hundra människor där.
Okej, jag har inte märkt det innan. Nej, jag har inte hört någonting. Det är så tjocka väggar i den här prästgården.
Ja, jag vet inte.
Det finns inga fönster heller.
Jag vet inte. Först när han är på väg dit, då blir han på sin egen beskrivning varse om att oj, 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 på andra sidan gräsmattan här så är det flera hundra människor som är samlade. Med sig, han verkar inte ha någon polis eller liksom väktare med sig, utan han har med sig major Wilhelm Wrangel. Och som inte alltså är släkt med de Wrangel som Elin berättade om.
Nej, men det finns jäkligt många grenar av den där.
Alla heter Wrangel, men, ja. Ja, precis. Men jag försökte kolla upp det här och han verkar inte vara någon av deras typ barnbarn eller någonting. Han är någon Wrangel. Och major Wrangel, han är också i 50-årsåldern och han är major vid Dalaregimentet. Och med sig har de också en präst, så det är Carl Gustavs crew.
Det är deras team.
Ja, precis. De går alltså genom den här hopen av arga dalkarar.
Ja.
Och då tänker jag mig, alltså jag får en inre bild av flera hundra bönder som står där i grova vadmalstyger. Och sen kommer landshövding Wennerstedt och han ser ut som tuffa rika killar gör på den här tiden. Gig peruk, möjligtvis smink, jag vet inte.
Jo, det är klart, han har jättemycket rouge och läppstift.
Spetskrås och sen vinglar han in på högklackade skor, han vinglar in. Ja. För att på ett nedlåtande sätt säga till de här dalkararna då att nu ska ni göra som överheten i
kava,
Stockholm. Som överheten i Stockholm säger. Och det här ser jag också framför mig på något sätt som någon slags animerad film. Och om dalupproret 1743 är en animerad film, då tänker jag stilistiskt så är det här Asterix. Jag kommer inte ifrån det i huvudet. Jag kommer inte ifrån det.
Ja, nej, men jag köper det.
Det är så jag ser det framför mig liksom. Någon med så här randiga byxor upp till armhålorna. Och, ja. Men det är i alla fall så jag ser det här framför mig. Så, Carl Gustaf Wennerstedt, han kommer till sockenstugan. Och där är tydligen Skinnar Per. Han ska vara med och hålla ordning på mötet. Men det är extremt trångt i den här lilla stugan. Enligt Carl Gustaf själv då, han tar plats. Han ställer sig vid ett av borden, för det är liksom bord på insidan. Här då som man kan samlas och ha möte. Och huset fylls så att ingen kunde mer rymmas där inne utom de många som ställde sig på borden och även ut i fönstren, de som de öppnade och jämväl utanför sammanträdde.
Men kunde de inte bara haft mötet utomhus? Det här låter ju extremt jobbigt.
Det ska vara i sockenstugan.
Ja, i sockenstugan.
Ja, så alla försöker tränga sig in i den här lilla stugan och de har öppna fönster och folk står på bordet tydligen. Men en annan som bekräftar att det var trångt på det här mötet, det är riksdagsmannen Johan Persson från Stora Tuna som också är med vid det här tillfället.
Men varför får inte han ha något balt namn? Han är bara Johan Persson.
Ja, men han har inget sånt coolt gårdsnamn, för det är bara de coola som har det.
Okej, okej.
Och han är också en bonde, en riksdagsman och inte så populär bland folket just nu eftersom att han röstade för det här kriget 1741. Och Johan Persson, han berättar att ja, men det var över 100 personer utanför och det var så många att inte alla kunde rymmas i sockenstugan.
Okej, okay, men då har vi två stycken som säger det. Då... verkar trovärdigt.
Två av varandra oberoende källor.
Ja.
Men han har i alla fall lite strategiskt satt sig bredvid ett fönster. Ifall det skulle bli våldsamt så kan han hoppa ut.
Smart.
Johan Persson är ganska smart.
Mm, han har kollat vad nödutgångarna finns och sådär.
Ja,
det ska man alltid göra när man kommer till en ny offentlig lokal.
Speciellt när det är så här trångt.
Mm.
Jag vet inte vad är maxantalet de får ta in i den här.
I en sockerstuga.
Tänker det sitter en liten plakat vid dörren.
Typ 30.
Men... Carl Gustav Wennerstedt inleder det här mötet genom att försöka hålla ett tal för att få dalkarlarna att gå med på regeringens krav. Men då blir han varse om någonting rysligt.
Oj då.
Ja, för mitt framför honom så kommer en person med en stor spikklubba. Alltså en stor spikklubba.
Okej, ingen hörsuga, men en spikklubba.
Nej, spikklubba, hemmagjord spikklubba med en liten pigg högst upp på. Den, här, den finns kvar faktiskt. Jag lovar att lägga upp en bild på vårt Instagram-konto på spikklubban. Och han svänger med den här spikklubban på det här mötet.
Det är lite hotfullt alltså.
Det är lite hotfullt.
Mm.
Och sen slår han den i taket mitt framför landshövdingen. Och han slår den så hårt att den fastnar liksom i taket på den här sockenstugan. Och Johan Persson, han bekräftar att folk var så upprörda att de stod på borden. Och han kunde inte höra vad de sa för det var liksom bara så här...
Ja.
Mm. Skinnar Per Andersson, ja men han försöker hålla ordning men det är alldeles för mycket ilska och upprörda känslor. Och Carl Gustav Wennerstedt, han blir liksom, någon tar tag i honom och tränger in honom i ett hörn.
Oj.
Ja.
Och han har bara en präst och en major.
Precis.
På sin sida.
Precis. I det här hörnet så vill han påpeka att bönderna var så arga att fraggan föll dem ut ur halsen till mig, både på kläder och i ansiktet.
Och det är då de spottar på honom.
Ja, han har fått spott på sig.
Hans fina sammetskostym.
Ja, det blev faktiskt skadat av det.
Sammet ska inte ha vatten på sig, nej.
Nej. Och trots att han försöker med sina allra bästa argument om att bönderna har en plikt både mot Gud och överheten så går inte alls det här.
Det funkar
hem.
Inte.
Nej.
Jäklar. Ja, då är man illa ut om inte de två funkar.
Nej, och det skriks i flera timmar och till slut har han ingen röst kvar för han har försökt överrösta de här människorna.
Men han ger inte upp ändå. Liksom. Vi försöker igen imorgon när de kanske har supit till lite. Och... Nej.
Han kämpar på i flera timmar, Carl Gustav. Han tar sitt arbete på allvar.
Ja.
Men varken skinnar Per Andersson eller major Wrangel kan få lugn på folket. Och då bestämmer sig till slut Wennerstedt då för att nej men jag går nu, jag orkar inte. Men de vill inte släppa honom. En av hans assistenter som hette, jag fick inte in det här på något kul sätt, men han hette Neumann och då tänkte jag att han var som i Seinfeld, så här, Neumann. Ja, Neumann frågar, men vad ska ni göra med den här spikklubban? Och då svarar en av bönderna att hon ska vara att slå skinnet av skälmarna med, för hon är lagom åt dem.
Oj.
Ja. Så det är direkt mordhot.
Ja, verkligen. Ja.
Och Johan Persson, han tyckte att det blev lite våldsamt, så han har gått ut.
Okej.
Han lämnade det här
Han gick
mötet.
Ut genom fönstret.
Ja, han pallade inte. Han tyckte det var obehagligt det här. Var
ut i spåret.
Ja, nej, men han är lite smart. Men till slut släpps till och med landshövdingen ut ur stugan, antagligen ganska oroad och illa berörd.
Ja, ingen kul dag på jobbet.
Ja, men det var värre för Johan Persson för han blev misshandlad efter det här.
Nej.
Riktigt, riktigt misshandlad.
Men inte med spikklubban.
Nej, med nävar och... Och landshövdingen, ja, gissningsvis ganska chockad av vad just har hänt. Han vinglar iväg på sina höga klackar bort till prästgården igen.
Utan fönster. Han är tjocka väggar. Det kanske är tur att det var det.
Ja. Och prästen då, den lokala prästen i Leksand, han vill att Carl Gustav Wennerstedt ska sova över i prästgården. Men det vill verkligen inte han.
Nej.
Nej, för det är flera hundra bönder som är förbannade på honom där. Och nu har de här bönderna faktiskt börjat dricka alkohol där utanför. Istället så bestämmer han att nej, men vi åker härifrån, jag vill åka till Falun eller någonting. För där har han sitt residens, så vi åker till Falun. Och de hämtar en vagn för han ska åka iväg. Och de hoppar skyndsamt in i den här vagnen. Men då måste de passera en liten bro där i Leksand. Och då ser han att vid den här bron, där står några tuffa bönder och skinnar Per står där också.
Och vaktar.
Ja. Wennerstedt, han lutar sig ut ur vagnen och säger, ja, godnatt, godnatt.
Det här var trevligt.
Ja, då. Men de svarar inte och de tar inte ens av sig hatten.
Nej. Oj, oj, oj.
Nu
händer det något.
Han lyckas ta sig till Falun. Han mår inte bra efter det här. Om man upplever stress på jobbet så kan man faktiskt bli sjuk av det.
Mm.
Så han drabbas av någon slags sjukdom. Och han beskriver sitt eget tillstånd som det bedrövligaste och medömkansvärdaste. Och det kan hela Falun intyga. Okay. Tydligen,
jag vill ha källa på det.
Alltså det var tydligen vissa folk i Falun som kom in och tittade på honom när han låg i sängen för att se hur sjuk han var.
Okay.
Men oavsett om landshövdingen är sjukskriven eller inte så rör det sig ju ute i stugorna. Folket är inte nöjda med det här mötet. Vreden växer. Och om man läser det här, då slås man ju verkligen av skillnaden i hur man uppfattar frihetstiden på den här tiden. Carl Gustav Wennerstedt kommer från adeln. Han tycker han representerar regeringen. Han tycker att ja, det är fantastiskt. Det är klart ni ska göra som adeln och ridderskapet och överheten säger åt er. Det här är ju fantastiskt. De lovprisar ju den här frihetstiden. Men det är ju inte så populärt hos bönderna av precis den anledningen. För de vill inte bli hunsade av adelsmän.
Nej.
De vill ha en stark kung som kan sätta dit just de här adelsmännen som Carl Gustav Wennerstedt. Upprorsmännen, de fortsätter att gadda ihop sig. Och det är först i maj månad som det här upproret faktiskt får en verklig ledare. Och den här ledaren, det är inte Skinnarper.
Okej. Okay.
Nej, för han har tappat i popularitet.
Vet vi varför?
Ja, för han pratade med sina danska kontakter i Stockholm och de sa nej, du får absolut inte understödja något uppror.
Mm-hmm.
Och då åkte han tillbaka och försökte få folk att stoppa det här upproret. Och då blev han också misshandlad och spottad
okay.
på. Och,
ja.
Så att han är fortfarande med på ett sätt, men han har liksom inte lika mycket cred längre.
Han är inte cool längre.
Nej.
Får han ens kalla sig Skinnarper nu?
Ja, det får han.
Okay. Mm.
Men när han inte får det här gehöret som man hoppas, då blir han en upprorsgubbe. Så då är han med dem till 100%, men han uppfattas inte som en häftig ledare längre.
Mm. Kan vi väl säga. Kanske inte får några danska pengar heller efter det där.
Nej. Ledare är definitivt inte heller Johan Persson, för han är ju faktiskt emot hela grejen från början. Det kan
ja.
Man... Och inte heller av de andra bönderna. Det finns två personer som faktiskt nu hoppar in och tar tyglarna för det här upproret.
Okay.
Den ena, hyfsat otippat, är en bruksbokhållare som heter Gustav Kedin, 43 år gammal.
Ja.
Han arbetar vid Insjöns kopparverk som ligger i, håll i dig, Åls socken.
Ah!
Det finns ett häxavsnitt från Lappis säsong 2 som utspelar sig i Ål.
Men Insjön, är inte det också Claes Olsson?
Ja, det är där Claes Olsson kommer ifrån. Mm. Man åker
allt
till...
händer där.
Claes Olsson har en jättestor gravsten på deras kyrkogård.
Jag tror du ska göra museum och jag blev jättepepp.
Ja, men jag ville också åka. Jag besökte aldrig museet, men vi kan åka dit.
Men det finns ett museum?
Ja, det finns ett Claes Olsson-museum.
Oh, yes.
Men vi hade inte möjlighet riktigt.
Oh, yes.
Men vi kan åka dit, roadtrip. Men bakom Gustav Kedin så finns en annan figur. Och det är en person som har varit med i den här berättelsen tidigare. Vågar du gissa?
Nej.
Major Wrangel.
Va? Han gått över?
Han var med om hela tiden.
Vilken twist.
Jag vet, det här är så sjukt bra plot twist. Wennerstedt litade på honom, men han var hela tiden en hemlig upprorsman. Det här är liksom The Game of Thrones, fast det är i Dalarna. Det är så sjukt bra.
Och det är hela tiden någon som spelar typ fiol i bakgrunden, hela tiden.
Fast den här spelar Game of Thrones. Eller typ den här Reigns of Castamere innan Red Wedding, den spelas fast på fel eller någonting. Sjukt bra. Major Wrangel, om Skinnarper är misstänkt att få mutor från Danmark, så Major Wrangel, det är bekräftat. Han tar mutor från danskarna.
Han tar mutor.
Ja.
Han skäms inte ens för det.
Nej. Och de här två, de går omkring och uppmuntrar folk att tåga till sina gårdar och samlas i Falun, för nu ska vi marschera till Stockholm och förklara för herrarna att så här kan det inte gå till. Vi vill ha fred och vi vill inte ha någon tysk furste till kung och vi vill ha detta och detta och detta.
Jag läste någon gång, det var länge sedan, det kan ha varit typ i, när jag fortfarande gick i skolan. Mm. Jag vet inte om det här dök upp någonstans i din research, men att de sa vi ska runka perukerna av herrarna.
Jag har också läst den, men jag hittade den ingenstans.
Nej, men det kanske bara var någonting som återupprepades i liksom mindre researchade skolböcker.
Nej, men jag letade.
Hur som helst var det väldigt kul.
Ja, jag ville kunna säga det. Någonting de är väldigt fokuserade på dock, det är just det här med peruker. De använder det som en slags symbol för adel och borgarståndet, att de säger liksom, det var folk med peruker där, eller när kommer de här perukerna?
Ja, fast nu luktar det faktiskt lite avundsjuka.
Ja, det är dyrt med
peruker.
De vill
också ha så tuffa peruker.
Det är faktiskt tufft med peruker.
Mm. För att man börjar bli lite tråkig på 1740-talet.
Ja, de är lite tråkiga, men Carl Gustav är liksom avbildad. Jag kan visa en bild för honom sen. Då har han en sån här cool allonge med krullar.
Ja, nej, men det är sån alla vill ha.
Det är de tuffa. Juni 1743, då har vi samlat en upprorshär i Falun. En stor upprorshär.
Och hur stor?
Alltså vi pratar 4500 till 5000 man.
Ja, det är typ hela Dalarna.
Det är en stor samling folk. Och det finns en polska som heter också 5000 man ur Dalarna sprang. Och det är ju tack vare det här.
Kan vi spela den sen i programmet?
Jag letade efter den, men det verkar inte finnas någon copyright-fri version. Ja. Men hur mycket är det här? Ja, det är ungefär så många man får in i Arena Arctica i Kiruna eller Stångebrohallen i Linköping. Så det är mycket folk här.
Den har i alla fall sett, den är ganska stor.
Ja, och de är beväpnade. Vissa har med sig gevär. Andra har som tidigare nämnt spikklubbor. Vissa har lite mer uggabuggaklubbor.
Ja, men hemgjort. Man tar vad man har.
Liar, knivar.
Ja. Hörtjugor. Ja, jag hoppas att någon hade en hörtjuga så att de hötte med.
Jag hoppas det också.
Ja.
Så allt möjligt man hittar hemma i olika förråd och sådär.
Ja.
De här tänker ju seriöst. Vi går till Stockholm och pratar med kungen. Han kommer lyssna på oss. Vi har en särställning lite som fritt folk i Dalarna.
Men fast kungen kan ju ingenting göra för han har ju ingen makt.
Nej, men det är ändå det symboliska värdet i det. Regeringen måste lyssna på oss om vi gör så här nu. Och med sig på den här marschen så tänker de förstås ta med sig landshövding Wennerstedt trots att han är fortfarande sjuk. Och han försöker säga att nej, jag är sjuk, du måste ta hänsyn, men det gör de inte. Han får inte ens låsa sitt chatull och han måste lämna alla sina saker till att plundras. Det har han skrivit. Ja, han var skitarg.
De snor hans grejer.
Ja, de snor hans grejer och plockar med sig honom.
Men får han sitta i någon liten vagn eller får han gå med sina sjuka ben?
Alltså han får åka i en liten vagn som en slags trofé/gisslan.
Ja.
Och han har inget positivt att säga om den här upplevelsen, men han vill ge exempel på hur ondskefullt och hårdhänt han behandlades av bönderna. Och nu kommer det, är du beredd?
Ja.
Nu får vi varna här.
Okej, är det starka scener nu?
Det är starka scener. Mm. När de når Broddebo gästgivargård på den här vandringen så var han och hans assistent tvungna att bo i en bondestuga.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Nej.
Det här hände.
Åh fy fan.
Ja, jag vet. Men det är sådana exempel han ger på det här.
Så omänskligt.
Ja, men det här är förstås jätteförnedrande för den här landshövdingen att bönderna kommer och kidnappar honom. De ska ju liksom, enligt hela hans världsbild så ska ju de lyda och bara göra som de blir tillsagda.
Ja.
Och betala skatt så att han slipper. Man marscherar hårt och snabbt för de Schedin och Wrangel, de känner ju till att det här tronföljarvalet det ska göras den 21 juni.
Mm.
Och de börjar gå den 11 juni så det är lite bråttom om man ska hinna fram till Stockholm. Mm. De vet också om att fredsförhandlingar med Ryssland de pågår i Åbo. Och om de ska ha en möjlighet att få fram sina krav då måste de komma fram snabbt nu.
Mm.
Ja. Och de här kraven för att upprepa det är alltså 1. Fred i riket. 2. Dansk tronföljare. 3. De här generalerna som har misslyckats, de ska avrättas.
Oj.
Det är de 3 kraven vi har. Och samtidigt så har ju myndigheterna i Stockholm inte kunnat undgå att notera vad som är på gång. Det här skapar panik i huvudstaden. Vad ska hända om de här dalkararna kommer fram? De kan vara vilda och farliga och beväpnade. Och sen är det så här också att de kommer ju passera en massa andra landsändar på den här vägen.
Ja, då kan de plocka upp lite andra som känner sig upproriska.
Precis.
Det här är ju inte bra.
Ja, snöbollseffekt är de seriöst rädda för. Och i Stockholm finns det också ganska många fattiga som skulle kunna ansluta.
Det kan bli revolution här.
Bönderna går hårt och snabbt. De når Sala redan den 15 juni.
Sex dagar kvar.
Ja.
Rappa på.
Och bara 5 dagar senare, den 20:e, då har de nått huvudstaden.
Yay!
Då håller man till vid Solna/Norrtull-hållet och där har de stannat lite grann.
Men hur många ryms i Solnahallen? Det undrar jag.
Jag vet inte. Ja, okay. Vi får kolla upp det. Ja. Regeringen vill verkligen inte att bönderna ska promenera in till själva stan. Så, nu blir det riktigt tungt artilleri. Men kung Fredrik den första själv rider dem till mötes i sällskap av livregimentet till häst.
Ah, okay, ja.
Ja, så att de skickar dem ut äckliga, läskiga kung Fredrik.
Kan han ens prata svenska?
Det är det jag tänkte fråga dig om. Hur pass bra svenska pratar den här gubben?
Jag tror typ inte alls.
Ja, men okej, men han är där i alla fall. Ja. Jag vet inte, om ni känner till hur pass bra svenska Fredrik pratade, säg gärna det.
Med exempel.
Ja, för att gärna underbyggda källor, inte bara det här Strindberg-citatet om att han inte talade svenska, för jag vet inte. Bönderna ställer upp sig sockenvis när kungen kommer, liksom med sina
prydligt,
vapen. Ja. Ja, men de är väldigt organiserade. De har ju major Wrangel, han har liksom styrt upp hur de ska marschera och sådär. Nu hör ju säkert landshövding Wennerstedt här i sin uselhet halleluja-musik. För kungen kommer till hans undsättning. Fredrik den första rider fram till Wennerstedt. Och landshövdingen ber honom om hjälp för att slippa ur allmogens händer. Och nu, Elin, nu blir det lite läskigt här.
Okej.
Okay. Ja, men nu citerar jag. Jag såg medlidande och varsamhet strax lysa ut ur min allernådigaste konung och herres ögon. Så att kung Fredrik tittar på honom med sin majestätiska blick. Och han blir räddad.
Okej, okay, jag tror förmodligen misstog han honom för en 16-årig tjej.
Ja, precis. Så nu släpper vi landshövdingen Wennerstedt. Men det var i alla fall hans bild.
Han är fri nu. Han fick en gratis resa till Stockholm. Se där.
Han är befriad.
Ja.
Och Fredrik den första gör sitt bästa att försöka charma dalkararna då. Han rider omkring och så står det att han pratar med dem och han måste ju ha haft tolk med sig.
Ja.
De kan ju inte ha förstått någonting av vad han sa.
Och ärligt talat, han förstod nog inte, även om han har kunnat svenska kanske inte han förstår vad det här dalfolket säger.
Nej, men det är kanske någon som har jättestarkt.
Någon älvdaling som står där.
Ja, och är förbannad. Hur väl det här kommunicerades så var Fredrik i alla fall inte heller så pigg på att 5000 dalaallmoge män skulle promenera rakt in i huvudstaden.
Mm.
Så han tar upp det här med Sjödin och Wrangel, men plötsligt när kungen kommer då är inte Wrangel ansvarig längre, då är det Sjödin som är ansvarig.
Okej, okay. Jäkla Wrangel.
Jag vet, han är så skum. Han bara, ja men Sjödin, nu får du ta det här. Han låtsas vara lite halvt medtvingad, han bara, nej, jag är också kidnappad.
Schysst mot Sjödin.
Ja, jag vet. Jag ska göra precis som Wrangel om jag är med i något uppror någon gång. Men kungen förklarar då att men några representanter från Dala, de kan komma in, men inte allihopa. Och lyssnar de inte på det här, då kan faktiskt inte Fredrik hållas ansvarig för konsekvenserna.
Hmm.
Sen ger han order till överste Lagerkrans som står där med Älvsborgs regemente att översten absolut inte får bruka våld mot bönderna. Och sen rider kungen hem igen.
Okej.
Okay. Ja.
My work here is done.
Lite så.
Eller vad det nu heter på tyska.
Ja, precis. Han skulle väl hem till någon 16-årig flicka.
Ja, han har viktigare grejer att tänka på.
Ja, det här är bara kanske ett begynnande inbördeskrig.
Ja.
Och Sjödin, han blir ju betydligt mindre kaxig av det här mötet med kungen, för att vem skulle inte bli illa berörd av att träffa Fredrik den första?
Ja, eller hur? Plus att Wrangel är värsta aset.
Ja, men precis.
Han trodde de var kompisar, kanske mer.
Ja, och han bara, nej, jag var tvingad av Sjödin hela tiden. Ja. Han försöker faktiskt få bönderna att stanna. Så här, okej, men nu stannar vi här, nu gör vi som kungen säger.
Solna är schysst.
Ja, men de har ju förstått att överste Lagerkrans är förbjuden att skjuta på dem.
Mm.
Så vad tror du de gör?
De tar sina spikklubbor och börjar slå på folk.
Nej, de går bara in mot stan.
Ja, okay.
Och de passar på att skälla med sig några kanoner från överste Lagerkransen bort.
Han bara står.
Ja, man kan inte göra någonting. Nej. Han fick ju direkta order av kungen att nej, du får inte ingripa mot dem. Så han bara hopp. Där försvann kanonerna.
Ja.
Perfekt.
Alla här är ganska inkompetenta.
Ja, det är ganska dålig hantering av det här.
Mm.
Mm. Men kung Fredrik, han hade ett hemligt S i rockärmen.
Okej.
Okay. Ja, när han mötte upp den här bondearmén. Och det är så här att sent på kvällen innan det här då, så har han fått besked att man har nått fred med Ryssland.
Mm-hmm. Mm,
men det vet inte bönderna, men det vet han.
Ja.
Mm. Kriget är slut.
Yay!
Och då betyder det för tronföljdsfrågan att vi alltså får Adolf Fredrik.
Ja.
Ja, inte dansk Fredrik.
Yay! Buv! Buv för dansk Fredrik.
Men det betyder alltså att två av böndernas krav redan är uppnådda.
Ja.
Det är fred i riket och vi har en tronföljare.
Ja.
Badum, det är klart.
Fast de vill ju helst ha Fredrik då. Men de är nöjda bara att det är en tronföljare, inte att det är just det Fredrik.
Jag tror att de kommer bli ganska missnöjda när de förstår det här. Men Adolf
Fredrik, de skulle varit lite mer specifika i sina krav.
Fredrik den första vet ju i alla fall att ja, men nu är det här bestämt och nu kommer de inte kunna hålla på och tjafsa om det här.
För, men de där generalerna då?
Ja, men de där är det fortfarande lite sådär.
Mm. Mm. För de ska ju alltid begära mer krav än vad man faktiskt... alltså man, ja, det är prutmån.
De här bönderna, det måste ju känns ganska kast att ja, men här kommer jag, men du vet, man har bara laddat för att nu ska jag kämpa och nu ska jag kriga. Så, nej, men vi har redan bestämt. Ja, okej.
Okay.
Ah. Så de tar sig i alla fall in till Stockholm och ja, vad kan man kalla det? Alltså de ockuperar väl stan med sin närvaro lite grann.
Ja, det måste bli ganska trångt.
Ja.
Är de på Stortorget?
Ja, men alltså de verkar mest dra omkring och typ hälsa på kompisar och gå, ta en öl. Och...
Alltså stockholmarna måste bli ganska irriterade.
Ja, och de blir alltså indelade att flytta in i olika hus där det redan bor folk. Av sig själva, de bara bestämmer att
okay, här ska jag bo.
Ja, men det verkar vara deras ledare lokala, så bara, du kan bo där, du bor där, och helst stora hus där det bor riksråd eller andra rika personer, där bara, här vore plats många folk, ni kan flytta in i det här palatset.
Okej.
Okay. Ja.
Så att, och det funkar?
Ja, du verkar bara acceptera så att aha, men nu har typ 30 bönder flyttat in i min hall här från jobbet. Vår vän Johan Persson, han är också i Stockholm och han är på möte i riksdagens hemliga, alltså det sekreta utskottet.
Ja, jag älskar det namnet.
Det är väldigt bra namn.
Äckligt.
Jag vet. Och då får han lyssna på de här fredsvillkoren. Och efter det då ska han gå till Riddarhuset som ligger i Gamla stan i Stockholm och lyssna på prat om tronföljarvalet. Men när han kommer dit så är det helt folktomt.
Okej.
Okay. Ingen där. Och det har ju förstås att göra med att det är 5000 förbannade bönder som är på väg in till stan. Och adelsmännen har antingen lämnat stan eller barrikaderat sig hemma.
Ja, ja. Mm.
Till exempel Carl Gustav Tessin sticker ju. Han är ju hattarnas ledare under den här perioden. Han bara, nej, jag stannar inte här.
Hade ju bönderna kunnat bo i riddarhuset?
Ja, det hade de kunnat. Det var ganska coolt. Ja. Övernattning i den här stora riddarhussalen.
Ja.
Det är lite mysigt.
Ja.
Ligg och titta på den plafondmålningen.
I bänkarna där.
Ja.
Perfekt.
Berätta spökhistorier. Men det blir inte upplopp, det blir inga stormningar. Så dagen efter den 21 juni, då håller man ett möte med ett antal deputerade från, den här, från det här upproret då. När man informerar att nu är det så här, det har blivit fred, vi har en tronföljare.
Mm.
Och det blir massa diskussioner på det här mötet, men de bara avbryter det. Dagen efter, den 22 juni, det här, 22 juni 1743, det är en sån här ödesdatum kan vi väl säga. Då vänder allting. Det här blir ingen bra dag. De här samlingen av deputerade från bondearmén, de samlas igen i bondeståndets lokal på Svartmangatan i Gamla stan. Johan Persson var där, han har beskrivit det här för han åkte på att vara sekreterare till dem.
Okay.
Så han satt där. Det pratas massor, men det slutar med att lantmarskalken, alltså adelns talman, han kommer dit bara för att säga till dem att ungefär samma som Wennerstedt har sagt hela tiden, att nej, ni ska vara lydiga mot överheten. Men han lovar också att ni kommer få mat och ni kommer få pengar om ni bara vänder hem och går.
Sen sprayar han lite parfym på dem och går.
Och ja, men fine. De tycks faktiskt att de har blivit lyssnade på att det är det här. Vi har svältnöd i Dalarna. Vi behöver hjälp.
Mm.
Det verkar vara på G. Men här måste jag också få nämna Johan Perssons one-liner som han har.
Okay.
För när mötet är slut så kommer en morakar väldigt aggressivt fram till honom. Johan Persson sitter där och håller på med sina papper. Och säger till Johan befallande: du ska skriva att danska kronprinsen ska bli tronföljare.
Okej, okay, men det funkar väl inte så?
Nej, det funkar faktiskt inte så. För att det här är typ Obelix som säger det.
Ja.
Men Johan Persson, han orkar faktiskt inte, så han svarar bara: Skriv i helvete din narr.
Ja, det var bra, Johan.
Jag skriver inte mer. Så det är Johans one-liner.
Ja, men han har fått suttit och skriva hela det här mötet. Det är jobbigt. Det är det värsta jag vet, att skriva mötesanteckningar.
Ja, men
jag lider med Johan.
Och hade det här varit ett avsnitt av Asterix, då hade det kanske blivit något roligt slagsmål med någon armé eller någonting motsvarande romare. Och sen hade de gått hem och ätit vildsvin.
Och hängt upp Vännerstedt i ett träd så att man inte ska spela och sjunga.
Det hade varit. Ja. Så hade det varit.
Alltså inte hängt upp i ett träd, hängt så, utan upp och ner med en duk för munnen.
Så avslutas inte berättelsen om Dalupproret 1743.
Aj då.
För det kommer bli väldigt, väldigt illa. Så här. Samtidigt som det här mötet pågår så samlas en stor hop dalkarar. De är på Norrmalm, men det finns också några på Södermalm. Det finns några i det som kallas för Gamla stan idag.
Och så sprider ut sig.
Ja, och de börjar märka att regeringen börjar flytta in trupper. Alltså beväpnade soldater in till stan. Och de flyttas in på ett sånt sätt att man separerar de här olika från varandra. Så de på Södermalm blir avskurna från Gamla stan och de i Gamla stan blir avskurna.
Så det var inte bra att sprida ut sig?
Nej, det hade varit bättre om de hade suttit ihop alltså.
I Riddarhuset till exempel?
Ja. En stor hop dalkara, de samlas på det som kallades Norrmalmstorg. Det är inte det som heter Norrmalmstorg idag, utan idag heter det som är Norrmalmstorg då, det heter Gustav Adolfstorg.
Ja.
Det ligger precis bredvid Operan och
mitt emot slottet. Liksom.
Precis, mitt emot slottet, men slottet är fortfarande en byggarbetsplats.
Ja, just
det. Det är inte färdigbyggt. Ah. Där samlas de, och de blir ju väldigt triggade när plötsligt dyker militären upp.
Och de har inte spikklubbor och sånt?
Jo, det har de. Men de har
militären har ju inte spikklubbor, de har andra saker.
De har andra saker som säger pop. De har ju hört det här ryktet redan att de skulle få fri lejd hem.
Mm. Och mat och pengar.
Ja, så vad är det här? Varför kommer det plötsligt en massa beväpnade soldater? Och klockan är ungefär 1:30 på dagen. Och då kommer ett bud till de här då att men ni har till klockan 5 på er att bara lägga ner era vapen. Nej, icke det här. Vad är det här för konstig provokation? Vad vill ni? Varför ska vi bara lägga ner vapnen? Så då går dalkarlarna och släpar fram sina kanoner, för de har faktiskt två kanoner.
Just det, kanonerna.
Kanonerna släpas fram. Fuck you, stockholmare. Och sen blir det en standoff. Så vi har 2000 dalkarlar som står på nuvarande Gustav Adolfs torg.
Mm-hmm.
Och ungefär lika många soldater som står runt omkring dem. Och de har liksom skurit av alla de här små tvärgatorna, förutom, tror jag, Arsenalsgatan som alltså leder ner mot Kungsträdgården.
Mm.
Och de står där i 2 timmar och bara stirrar på varandra som en någon så här standoff. Ja. Och till och med Skinnarpär kommer dit och försöker uppmana dem att lägg ner vapnen nu killar, det här är på allvar. Men man har inte så mycket cred längre, så det är ingen som lyssnar på honom.
Nej.
Nej. Och här har jag faktiskt en till ögonvittnesskildring. Och den här gången så är det en person som heter Karl Tersmeden som för tillfället är 28 år gammal. Han är kaptenlöjtnant i flottan. Och han är bruksägarson. Och Tersmeden, det är ett adligt namn, men den här släkten är inte adligen. Så han är liksom en väldigt rik slyngel, kan man väl säga att han är. Och han glider förbi torget och ser det här kaoset. Och hela torget, det här beskriver han, var uppfyllt och hoppackat med vita, svarta och grå vadmalströjor. De sårlade och skreko så att det hördes lång väg. Men nyfikenheten betog mig, all eftertanke, och jag gick fram.
Han ville kolla lite, vad är det här?
Det gjorde jag faktiskt en gång när jag pluggade i Belfast och det var någon typ av upplopp där. Då gick jag faktiskt dit för att titta. Det var jättedumt, men jag förstår hur han tänker. Men han går dit och han kan ganska snabbt konstatera det vi redan har sagt, att okej, de här bönderna är ju omringade av armén. Förutom just då Arsenalgatan. Och Karl Tersmeden, den här killen, han kommer faktiskt från Dalarna.
Ah.
För hans pappa äger ett järnbruk som heter Larsbobruk, som ligger i södra Dalarna.
Mm-hmm.
Och på torget så står det också 2 gubbar från riksrådet, herrarna Adlerfelt och von Rosen. Och de försöker liksom säga till, göra samma sak som alla har sagt, säga till dem att lugna er nu gossar, gå hem, lägg ner vapnen. Men de får ju förstås ingen respekt. Och de vet att Karl kommer från de här trakterna, så de bara, men du kanske känner det här folket, gå och prata med dina landsmän.
Ja, ja, tack.
Men sen är det ju så här att han ser en grupp bönder från Mora och han känner igen dem, för att det är många i Dalarna som arbetsvandrar och många,
ja, ja, ja.
Ja, och många av dem kommer ner säsongsvis och jobbar på hans pappas bruk. Så han känner igen de här gubbarna.
Så det är inte att de har t-shirts där det står socknen de kommer ifrån eller så?
Nej, men de står i grupper. Men de har ju sina sockendräkter säkert, så man ser att det där är Mora gubbar.
Det är ett motsvarat typ t-shirts idag, om det, det står var man kommer ifrån.
Ja, men lite så. Så han går fram till de här gubbarna. De här personerna, en av dem heter Masas Anders. Han har också ett sånt tufft namn.
Ja.
Ja. Och Masas Anders, han frågar Masas Anders, ja men känner du igen mig? Och Masas Anders säger, ja, ska vi inte känna dig? Du är Larsbo herrens son.
Ja.
Och då har han skrivit själv i det här då. Någon så här, efter i känna mig, var då lite tysta. Ni kan inte som 1000 bönder stå mot hela armén. Tänk på konsekvenserna om ryssarna faller in i landet etc. Gå hem så kommer kungen och ständerna, alltså riksdagen, att förlåta er.
Ja, ja, ja,
det är så
ja.
Han pratar med dem.
Ja.
Och Masa Sanders svarar bara på det här då att, men du, vi vill inte ha den där biskopen till kung.
Nej.
Nej, han är trött. Och det här svaret, det får Karl Tersmeden att tappa sin lilla mask som han höll, och hela hans klassförakt kommer fram direkt.
Ja.
På en replik.
Oj då.
Och då svarar han, din kanalje, tror du att riksdagens ständer skulle fråga en morakar till råds om vem som ska tagas till kung?
Alltså han har ju inte fel.
Nej.
Men han kunde ju sagt det på ett trevligare sätt.
Var säker på att varken du eller dina slipper med huvudena hemåt.
Det har han väl tyvärr också rätt i.
Ja. Så dagens insats för att deeskalera den här situationen, den gjordes av Karl Tersmeden.
Skrev han en bok som heter Uppdrag fred.
Precis. Men någon lyfter en stor spikklubba mot honom också och säger, åh, slå han i huvudet med klubba!
Då springer han därifrån.
Så här, som vi kan förvänta oss av en memoarberättelse som har skrivit ner 50 år efter händelsen i fråga, så är Karl väldigt häftig i sin egen historia.
Ja, okej. Okay.
Så han drar fram sin stora hirschfängare, alltså det är en stor kniv man har i flottan, och svarar, slår du hit så är det sista gången du slår.
Jag tänker på den där filmen Crocodile Dandy.
Ja, typ så. Ja.
This is a knife.
Det är typ det han gör. Men då drar en annan dalkar av ett skott som inte träffar Karl Tersmeden, däremot träffar det riksrådet Adlerfelts hatt.
Okay.
Och på något sätt blir han skadad av det här och dör 3 dagar senare.
Okej.
Okay.
Ja.
Ja, Och när det här smäller då ger...
Han gillar den där hatten så mycket.
Ja. När det smäller då ger riksrådet von Rosen genast order till Västmanlands regemente att skjut mot dalkararna.
Aj, 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 nej.
Jo.
Nej.
Och det här gör att Karl Tersmeden snabbt springer åt sidan, för han vill inte bli träffad av skott. Nej. Men soldaterna i Västmanlands regemente, de svarar till riksrådet att det här är våra föräldrar, det är våra bröder, det här är våra släktingar. Vi skjuter inte på dem.
Nej.
Så de ordervägrar. Och också Upplands regemente ordervägrar. Flera soldater i livgardet ordervägrar. Och här hade ju faktiskt Mondearmén kunnat göra någonting. De hade kunnat storma eller sådär, men de har liksom ingen ledare på plats. Asterix är liksom inte där. Utan de står där och bara okej, nu händer det här. Armén ordervägrar. Så det händer liksom ingenting. Men sen är det så här också att det finns lydiga soldater kvar i de här leden. Tersmeden hör från Jakobs kyrka som ligger precis vid sidan av där. Hör han nu någon ropar, undan, ur vägen! Och sen... smäller 2 kanonskott.
Och det är inte dalkararnas kanoner?
Nej, det är armén som har passat på att ladda sina kanoner med druvhagel. Och drar alltså av 2 skott rakt in i den här folkmassan, och de står som packad sill. Så att druvhagel är som att skjuta med ett hagelgevär från en kanon ungefär. Bönderna faller, och Tersmeden beskriver, de förskräckligaste jämmerskrik hördes av de skadade och halvdöda.
Ja, men stackars dig då, Tersmeden.
Ja, så att det skjuts alltså med kanon rakt in i den här folkmassan. Dessutom har vi Älvsborgs regemente där, och överste Lagercrantz är på plats.
Vars kanoner blev snodda?
Ja.
Okej, så han är inte glad.
Ja, och han fick ju inte skjuta förra gången. Nej. Men nu får han göra det. Så han och Västgöta kavalleri går till anfall. De bönder som fortfarande står upp, som inte ligger på marken nermejade av kanon, de försöker ju fly. Och de försöker springa upp mot kanske Regeringsgatan, Drottninggatan, men det är ju armé där.
Mm.
Men de blir alltså nerjagade av kavalleri. De blir nerjagade av folk på häst när de flyr. Folk blir alltså huggna med svärd både i huvud och kropp. Och det berättas också att det finns en man som blir alltså jagad av ett par officerare upp på ett hustak. Och sen knuffad till sin död. Ja.
Men gud.
Det är helt sjukt. Det är världens massaker på de här bönderna. Och det är liksom svenska armén som går till anfall mot sitt eget folk.
Mm.
Ja, alltså Fredrik den första är sjuk i huvudet.
Ja, fast han har åkt ut på sånt lustslott nu.
Nej, men han är faktiskt
14-åriga tjejer.
Han är faktiskt i kungshuset på Riddarholmen, så han är faktiskt på plats. Och var är då ledarna för den här bondearmén? Jo, både Sjödin och major Wrangel har redan hunnit bli inplockade och de sitter i arrest redan. Det är därför de inte är där. Och den här massaken pågår. Folk blir nerjagade, huggna, utsatta för övervåld. Då förvarar man skadade och döda i Kastenhov då, som låg precis bredvid där.
Mm.
Som vi också känner igen från Gustav III:s mordavsnittet. Men det är liksom en militär byggnad som ligger där. Tersmeden går dit för att titta och han räknar till 30 döda och 40 illa skadade. Karl vill berätta också att han var så himla god så han väljer att inte stå och klandra bönderna för deras dåliga beteende.
Okay.
När de ligger skadade och kvider och håller på att dö.
Ja, men det var ju schysst.
Nej, han lovar istället att försöka hämta en läkare som kan hjälpa till. Men det skriver han in i sin egen berättelse. Ja. Jag var jättesnäll, jag ställde mig inte och skällde på dem när de låg där. Man bara, nej men bra Karl. Men det verkar också vara runt 30-40 soldater som dog i de här sammandrabbningarna också. Så att de som hade vapen verkar ha bitit ifrån riktigt rejält. De infångande dalkarlarna sätts i arrest i gamla slottet Makalös som låg nere vid Kungsträdgården också. Och dagen efter, den 23 juni 1743...
Yay, min födelsedag!
Ja, väljs förstbiskopen Adolf Fredrik officiellt till tronföljare av den svenska riksdagen. Och samtidigt så reser Karl Tersmeden runt i Mälaren och informerar bönder vad som har hänt.
Så att ingen ska få för sig att göra samma sak.
Precis, för det var tydligen på G, både i Köping och lite runt omkring. Att, men bara så att ni vet, det här hände med dalkararna.
Mm.
Och då trubbar man av det här. Bönderna har kuvats. Men vad hände sen efter den här fruktansvärda uppgörelsen på torget? Jo, förhör och rannsakningar tar vid förstås. Regeringen är fast besluten att hitta ledarna för det här upproret och straffa dem man anses skyldiga. Fångarna lever väldigt trångt under den här perioden och snart börjar det man kallar för Stockholmssjukan spridas och den dödar tyvärr flera av de här infångade bönderna.
Mm.
Och vad kommer man fram till då? Jo, man hittar 6 personer, däribland Gustav Sjödin och Skinnar Per Andersson, jag kan säga alla namn, Holberts Anders Ersson, Smeds Anders Mattsson, Gisslar Erik Hansson och en som heter Carl Beronius. De här anses vara ledare.
Men Wrangel då?
Alla de här 6 avrättas i januari 1744.
Androm till en varnagel.
Jo. Och du frågade ju om major Wrangel.
Ja, men den jäveln.
Ja. Major Wrangel blir inte avrättad. Han får istället sitta på Varbergs fästning några år.
Okej.
Okay. Ja. Så kan
han
det
kom ju billigt undan.
Faktiskt, jag sitter mycket hellre på Varbergs fästning i typ 2 år och blir benådad av Adolf Fredrik än dör på något. Oh, ja. Som en honorable mention så ska jag nämna att det hela tiden i den här historien har funnits med en person som heter Pung Erik Eriksson.
Oh, yes! Det är bra branding.
Ja, han är inte väldigt drivande för storyn, men jag ville nämna honom. Jag ville nämna honom, men jag kunde inte nämna honom tidigare, för då hade inte du skött dig.
Hur gick det för honom då?
Pung Erik blir i alla fall inte dömd till döden. De som inte har dömts, de börjar vandra hemåt efter ungefär en månad, den 27 juli.
Ja, vad ska de göra liksom?
Ja, och de är sjuka. Det här är jättesorgligt, men de stapplar liksom. När de tågade ner, det var de här stolta bönderna som skulle sätta regeringen på plats. Och de är liksom spillror när de är på väg tillbaka. De är sjuka, de har frossa, massa folk har diarré.
De har sett sina kompisar mejas ner.
Ja.
De har PTSD.
Ja, och folk dör under vandringen tillbaka. Det är så sorgligt. Och det är så ovärdigt för de här stolta bönderna som faktiskt skulle demonstrera ett legitimt missnöje mot regeringen i Stockholm.
De hade en dröm.
Vi kör en liten epilog.
Okej. Okay. Blir det lite roligare då? Blir det gladare då? Jag tolkar det som ett nej.
Ja, men det beror på hur du upplever det, men landshövding Wennerstedt köper spikklubban han hotades med till livet i sockenstugan.
Okay.
Den kostade 6 daler kopparmynt. Och det kollade jag upp i det fantastiska verket, vad kostade det, vad det skulle motsvara, och ungefär ett par strumpor, några par strumpor.
Okej, okay,
ja. Så han köpte den. Och den finns där med en inskrift på, den finns i, jag tror att det är Örebro läns museum idag. Med en skrift där det står så här, den här klubban blev jag hotad med under dalupproret. Efter det här så avslutar han avslutar sin bok med att berätta att han har åkt på en passivt aggressiv turné i Dalarna. Där han har skällt på den ångerfulla menigheten. Och i Leksand får bönderna veta att den här dagen som landshövdingen senast var där, det var den bedrövligaste i hela hans levnad.
Okej, så han gör sin livsuppgift och strör salt i såren på de här.
Ja,
liksom den stackars allmogen.
Ja. Han åker runt och bara klagar på dem. Så det här var historien om dalupproret 1743, det senaste stora bondeupproret i Sverige.
Men inte det sista.
Förhoppningsvis inte. Fick det här ens någon effekt, kan vi säga? Ja, men man kan faktiskt säga att det fick det. För man kan se att flera decennier framåt så var faktiskt riksrådet betydligt mer intresserat av att lyssna på vad bönderna hade att säga, vad de hade för åsikter i riksdagen. Och vi ska inte heller missa det symboliska värdet i att Gustav III, 46 år efter det här bondeupproret, försöker alliera sig med dalallmogen och hämtar hem dem för att försvara honom mot just adeln under riksdagen 1789. Men det är en fantastisk liten skrift den här Wennerstedt har skrivit. Den är skriven i frakturstil. Den är väl inte jätterolig hela tiden, men det är väldigt kul när han lackar ur. Och jag kunde inte citera hur mycket som helst ur den, för då hade det här avsnittet aldrig tagit slut. Men den är väldigt rolig när man hör honom klaga på den här bondestugan och hans chatull. Och
bonusinnehåll till vår Patreon om vi hade haft någon.
Ja, men precis. Om det är någon som vill att vi ska skaffa en Patreon så kan vi...
Där vill jag läsa in sånt, den typen av grejer. Hör av er! Men det här var ju sorgligt, Tove, men jag fick lära mig jättemycket. Bland annat att inte göra uppror förmodligen. Eller?
Eller om du gör uppror så ha någon som du knuffar framför dig hela tiden och sen spela att du var kidnappad. Hej då! Tack för att ni har lyssnat på Lappri!
Vi ses snart igen. Förlåt att jag blev sjuk och det här blev jätteförsenat.
Det löser sig, Elin.
Hej då.
Hej. Du har lyssnat på Lappri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tove.
Du kan följa oss på Instagram på Lappripod, besöka oss på lappripod.se och lapprimerch.se. Och om vi hade väldigt fel kan du mejla oss på lapripod@gmail.com.
Är du hungrig?
Ja.
Är du hungrig på soppa?
Ja.
Vill du lyssna på podd?
Ja.
Då har jag ett förslag till dig. Lördag den 25 maj klockan 12.00 hålls eventet Soppa och podd på Olofsfors bruk. Då kommer Elin och jag att berätta om Anna Karlström, en modig kvinna med ett händelserikt liv. Och så får man lite soppa till också. Så missa inte det. 25 maj klockan 12.00 på Olofsfors bruk. Vi ses där!